Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se.
Det här avsnittet sponsras av Alfa Plus och hudkliniken i Ystad.
Hej Lotta!
Hej Victoria!
Och hej du som lyssnar, och varmt välkommen till ett nytt intressant avsnitt av Hälsosnack. Och Lotta, stort, stort grattis till dig, för jag har faktiskt glömt att gratulera dig. Du är ju klar med PT-utbildningen nu och kan faktiskt titulera dig själv som licensierad personlig tränare. Wow!
Ja, det är fantastiskt. Tack så mycket, Victoria.
Hur känns det? Berätta.
Ja, men det känns verkligen jätteroligt. Alltså, det har varit en fantastisk tid, men såklart väldigt intensivt också. Det blir ju det när man både ska jobba och utbilda sig. Så det är ju skönt att få det här klart. Men det roliga är ju inte slut än, för jag ska ju också gå den här fortsättningsdelen så att jag blir medicinsk livsstilstränare. Så om ett par helger så drar vi igång igen med mammaträning och lite annat skoj.
Ja, vad mer skoj är det? Vad är det som, vilka fler moduler är det som leder till det här medicinsk livsstilstränare?
Ja, men förutom mammaträningen så är det massage och triggerpunkter, så att man kan behandla sina PT-klienter lite i samband med träning. Och sen är det också en funktionsmedicinsk del, så att man kopplar
det.
Ja, till om man har olika diagnoser eller inte är helt frisk, så kan man ändå träna och anpassa träningen.
Det är det som vi tycker är så där lite extra klokt.
Ja.
Att ha det perspektivet på träning också.
Ja, men verkligen.
Men du, hur planerar du att använda dina nyvunna PT-kunskaper nu då? Kan man anlita dig som PT?
Ja, du kan ju göra det.
Och jag har ju gjort det.
Ja, vi har redan tränat dig. Ja, och redan nu så kommer jag att inkludera en viss del träning som en del i hälsocoachningen. Bland annat för mina klienter inom fertilitet och hormonhälsa. Men framöver så kommer jag ju även att ta rena PT-kunder också. För det är ju så otroligt roligt. Och vi har ju lärt oss så mycket värdefullt som man vill förmedla vidare.
Gud, jag ser verkligen fram emot att ta upp de här träningsstudierna nu igen i januari. Jag tror i slutet av januari som kursen börjar igen, eftersom jag hoppade av med tanke på min rygg. Men nu är ryggen bra, så nu så ska jag kunna vara med och delta fullt ut i styrke- och konditionsövningarna och så. Så det ska bli så himla kul.
Och jag är faktiskt lite avis på dig som får göra om allting roligt nästa år. Så ja. Men hur som helst, nu är det dags att presentera dagens gäst som många av våra lyssnare redan känner, för hon har varit gäst 2 gånger tidigare. Vi ska nämligen prata om hudhälsa med kunniga Nina Jonasson från hudkliniken i Ystad igen.
Ja, men precis. Och den här gången så djupdyker vi lite extra inom området problemhud och pratar om allt från tonårsakne och vuxenakne till eksem, psoriasis, rosacea och kopplingen till vår insida. Alltså hur vår kost, livsstil, stress, läkemedel och hormonella preventivmedel faktiskt påverkar vår hud.
Och så intressant och så viktigt att förstå hur mycket huden hänger ihop med vår övriga hälsa. Jag tycker vi drar igång intervjun.
Hej Nina och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack.
Hej.
Du har ju varit gäst här 2 gånger tidigare och det har verkligen varit jättepopulära avsnitt om huden ur ett helhetsperspektiv. Och det var avsnitt 68 och avsnitt 84. Och där ger du också tips och råd för frisk och fräsch hy. Men för de som inte har lyssnat på de avsnitten ännu så får du jättegärna presentera dig för lyssnarna.
Det gör jag jättegärna. Tack så mycket för att jag får vara med idag. Det är jätteroligt att vara med och få berätta lite mer om vad det innebär att jobba med huden inifrån. Och jag började ju, som sagt, jag är ju hudterapeut då och har jobbat som detta i 15 år. När jag hade varit aktiv då några år så insåg jag liksom att jag ville lära mig mer så kallat. Alltså jag insåg att hudproblemen nog inte bara kommer utifrån så kallat. Utan jag började ville se ett helhetsperspektiv på det hela. Jag driver då hudkliniken och jobbar som sagt med olika typer av ansiktsbehandlingar och så. Och hjälper kunder att behandla liksom huden både inifrån och utifrån.
Ja, och det är ju superbra. Och det är den approachen som du har, Nina, som vi gillar så himla mycket. För att det är ju precis så som Lotta och jag också ser på huden. För att vi får också en hel del klienter som kommer till oss med hudproblem som akne eller eksem eller rosacea. Och för oss så är det ett väldigt tydligt tecken på att allting faktiskt inte står rätt till inuti, framförallt i mage- och tarmsystem. Så att det är ju faktiskt inte bara det som man liksom smörjer in eller smetar på huden som har effekt för hudhälsan. Och det är jag ju själv ett väldigt tydligt exempel på. För att jag fick ju, och det har jag berättat tidigare i podden, att jag fick ju helt plötsligt problem med jättemycket akne. Och jag provade ju jättemånga olika krämer. Jag fick receptbelagda krämer och så vidare. Men det var ju faktiskt först när jag började fundera på vad som var problemet på insidan och med min mage och matsmältningsapparat som inte fungerade, som jag faktiskt fick bukt med de här problemen. Så det här att du tar ett helhetsperspektiv som hudterapeut, det tycker vi är helt fantastiskt. Men kan inte du berätta, hur kom det sig att du började med att behandla huden även från insidan?
Så det började när jag hade varit igång ett par år med min klinik då, hudkliniken. Så när jag hade varit igång ett tag och hade, alltså det är ju så när man träffar människor att man har lite samtal kring deras hälsa överlag kanske och börjar diskutera liksom hur de mår. För övrigt, det blir ju lite så, och det är ju lite så när man jobbar med huden att man ställer ju gärna frågor kring om kunden har några läkemedel eller så regelbundet, om de har några allergier och sådär, så att man är lite bättre förberedd liksom och kan anpassa behandlingen till det. Och då upptäckte jag att alltså, det var ju rätt många kunder som faktiskt tog läkemedel regelbundet av olika slag och berättade då att jag är under utredning eller jag har nog någon allergi men de vet inte riktigt vad det är och så vidare. Det blir liksom att jag blev väldigt nyfiken och förstod liksom att de som oftast hade någon typ av hudproblem oftast också hade någon typ av andra fysiska problem. Så det här kändes inte som att detta är inte ett isolerat problem på huden. Och vi vet ju också mycket väl för att hudproblem i sig smittar ju inte. Det är ju liksom, det sitter ju på huden liksom på en utsida på vår kropp. Men samtidigt så är det ju så att det är väldigt sällan att hudproblem smittar. Det kan ju, vissa kan ju smitta sexuellt eller på olika sätt, men det är väldigt, väldigt ovanligt. Men hudproblem är ju såklart, då förstår man ju någonting som vi faktiskt framkallar eller utvecklar på grund av att vi lever, vi har en viss livsstil och vi äter en viss kost och vi lever liksom ett liv som kanske inte alltid är optimalt för att upprätthålla en god hälsa. Och läkemedel då, om man tar till exempel då läkemedel under en längre tid eller av någon anledning återkommande, kanske antibiotikabehandlingar eller sådär, då påverkar ju detta kroppen väldigt, väldigt starkt. Så det gör ju att saker och ting förändras i kroppen, och det finns ju en anledning till varför man måste ta läkemedel. Och är det då så att man tar läkemedel under längre tid eller som sagt återkommande, då är det ju både ett tecken på att kroppen inte mår bra, men det är ju även så att det är biverkningar med alla läkemedel. För läkemedel är ju oftast kemiska syntetiska substanser som är framställda i en fabrik och är helt... liksom, det är ju ingenting naturligt för vår kropp, så att självklart så finns det biverkningar med läkemedel. Och det gör ju också att kroppen måste jobba så mycket, mycket mer för att rena oss från de här substanserna. Så det är en massa olika saker som jag började tänka där. Att det här allergier och liksom alla saker som den här kunden har problem med, eller som sagt, som ni själv sa också ofta, att magen inte fungerar som det ska och sådär. Så det blir ju att jag öppnade upp för och tänkte liksom att ja, men det här måste vara så att jag behöver jobba från ett annat håll också. Mm. Och det var så det började liksom, att jag var nyfiken helt enkelt och frågade kunderna hur de mådde, som sagt. Och det gav mig ju mer, liksom när det återkommande är ett problem som man ser återkommande, och så har de då likartade symptom eller problem i grunden. Och då förstår ju jag att det här vill jag behandla liksom från annat håll också, och inte bara från utsidan med behandlingar och krämer och så.
Mm. Och nu nämnde du ju allergier och du nämnde problem med magen. Såg du några andra symptom eller problem så där som du ofta kunde koppla till hudproblem? Eller att man hade hudproblem om man också hade de här symptomen?
Ja, det vanligaste är ju som sagt allergier. Och magproblem, absolut. Men sen så fanns det ju också de som tar antidepressiva. Dessvärre en ganska vanligt läkemedel idag som människor tar för att de faktiskt inte mår bra. Och antidepressiva kan du ju då behöva ta på grund av att du faktiskt har en dålig tarmflora. Att i grund och botten så ligger det faktiskt en både dålig livsstil och dålig tarmflora, beroende på liksom kanske tidigare erfarenheter eller kostrelaterade problematik eller hur det nu har blivit. Så är det ju så att vårt mentala mående är ju otroligt beroende av att vi har en god bakterieflora i tarmen.
Mm.
Så det är också vanligt. Och sen är det faktiskt det att speciellt bland kvinnor så är ju sköldkörtelproblem väldigt vanligt. Eller så kallade symptom som liknar sköldkörtelproblem. Så till exempel om man går till sjukvården och man mår inte riktigt bra och man tänker så här, det är kanske sköldkörteln. Ja, du har ju typiska symptom på en sköldkörtelproblematik. Så vi kollar dina hormoner och så hittar man liksom inte några större avvikelser. Det vill säga att när du tar och kollar blodet efter sköldkörtelhormoner, så är det ju så att det enda du ser, det är ju faktiskt att mängden sköldkörtelhormoner som cirkulerar i ditt blod. Men du ser ju inte vart de tar vägen, så kallat. Och om dina celler i kroppen faktiskt kan ta emot dem och använda dem på rätt sätt. Och det är ju så här också att när man mäter sådana här saker inom sjukvården har man extremt breda referenser. Så att det är väldigt få människor som faktiskt ligger utanför de här referenserna. Men du kan ju ligga precis innanför, både liksom väldigt lågt eller väldigt högt, men precis innanför det så kallat normala.
Men det är inte optimalt?
Det är så självklart inte optimalt, och det ser ju jag även när jag till exempel gör olika typer av analyser då, så är det ju så att det är väldigt, väldigt individuellt hur du reagerar på en hormonell obalans eller en näringsobalans. Det är väldigt, väldigt individuellt. Vi är så otroligt olika och unika hur vi reagerar och hur känsliga vi är. Så att det finns liksom inte något svart. På något sätt så är det väldigt lätt att falla liksom utanför det här, och man säger så här att ja, men du är frisk, vi kan inte hitta något onormalt med dig. Och dessvärre är det faktiskt så att då får man faktiskt antidepressiva, väldigt vanligt att man får antidepressiva för att man faktiskt inte mår bra. Men det kan ju som sagt bero på nedsatt tarmflora, en obalans i dina näringsämnen, dålig liksom funktion, dålig användning av tyroxinet då, som är det här sköldkörtelhormonet, eller dåligt utnyttjande av signalsubstanser och så vidare. Vi är ju biokemiska liksom. Det är ju ett väldigt stort samhälle i vår kropp liksom, som ska fungera ur många perspektiv. Så det är ju lite så att, och bland kvinnor som sagt, det är ju en väldigt, väldigt vanlig orsak till att människor eller kvinnor idag inte mår bra. Och det är som sagt sköldkörteln som ligger till grund mycket där.
Mm. Men det är ju också så här, och det kan jag gå tillbaka till mig själv också. Mm. När jag hamnade i en hormonell obalans och hade IBS. Men det var ju när jag fick hudproblem som jag tog tag i det. För då syns det ju så tydligt. Så det känns som att det är ändå kroppens starka signal på att kom igen nu, ta tag i det här nu.
Precis. Du blir ju påminn, framförallt när du sätter sig i ansiktet, så blir du påminn om det varje dag du tittar dig i spegeln. Och det är ju ingenting du trivs med. Du trivs ju såklart inte med att ha den här typen av hudproblem, oavsett vad det faktiskt är. Eller var det sitter på kroppen, så är det ju ingenting man vill visa upp för andra. Och man mår oftast väldigt dåligt av detta. Så jag tänker faktiskt ofta på detta när det gäller kunder och klienter som jag träffar liksom, som inte mår bra, eller de uttrycker att de inte mår bra på grund av sina hudproblem. Och då tänker jag att undrar liksom, började du må dåligt på grund av dina hudproblem, eller mådde du dåligt innan och utvecklade dina hudproblem? Så att det är ju en del i ett dåligt mående. Det är ju en del i att kroppen inte fungerar optimalt. Och då är det ju så här att en av de vanligaste näringsämnen som faktiskt orsakar hudproblem, som jag ser återkommande väldigt vanligt, det är ju ett näringsämne som också påverkar oss mentalt starkt. Och det gör ju också att liksom sambandet, det är ju inte alls konstigt då att symptomen liksom visar sig på väldigt många olika sätt.
Du ska få berätta vad det är för ämne, men jag tänkte bara, kan du berätta hur du har liksom förändrat din behandling av dina klienter från att du jobbade bara som traditionellt med hudterapi till att ta det här helhetsgreppet? Vad mer gör du för dina kunder?
Ja, då när jag liksom ändrade om min filosofi så kallat. Detta var runt 2007 när jag insåg då att jag måste lära mig mer. Så gick jag på en massa kurser, enstaka kurser och kortare utbildningar och så här, för att lära mig mer om liksom den inre, vad som händer liksom i vårt inre och så, och funktioner och näringsämnen och lite så. Och då börjar jag liksom successivt att ställa fler frågor till kunderna. Så det är ju det framförallt jag gör idag. Att jag ställer ju otroligt mycket mer frågor till kunderna. Och en del kunder som kommer specifikt för att de har hudproblem får ju fylla i tre A4-sidor, kan man väl säga, mer eller mindre. Där de verkligen får svara på frågor kring sin övriga hälsa. Och ju mer jag vet om kunden, ju lättare är det ju för mig att hitta liksom sambandet och ursprunget till deras hudproblem. För att vi kan säga så här att till exempel att huden har typiska symptom i ansiktet som är relaterade till stress till exempel, kan vi säga. Men vad är det hos den här personen som stressar? Det är ju väldigt individuellt. Är det kosten som stressar? Är det din arbetsplats som stressar? Är det dina relationer som stressar? Är det din arbetssituation eller är det, alltså det finns ju så många, eller är det ett läkemedel som du tar regelbundet? Tar du p-piller eller och så vidare? Det finns ju så otroligt många saker som stressar kroppen.
Mm.
Det kan ju till och med vara att du tränar för mycket. Och det kan ju vara att du tränar alldeles för lite. Det finns så många saker, det hittar man ju oftast i hos den här kunden när man börjar samtala liksom kring deras hälsa. Vad det är som stressar dem eller på något sätt inte kanske är optimalt för dem. Så stressen, att hitta den här liksom, liksom det breaking point, vad man ska säga, det där som lilla som kan göra att där klarar inte kroppen längre att upprätthålla en god hälsa. Och där får vi liksom förändra detta.
Mm.
Och det är ju så här att jag kan allt det här så kallat. Det beror ju på att jag även utbildat mig till näringsterapeut. Och detta bestämde jag mig för 2012 var det väl. Så såg jag att det fanns utbildningar till näringsterapeut i Stockholm. Och jag bestämde mig väldigt snabbt för att det här är helt rätt för mig. Detta är ju liksom klockren information för att jag ska kunna jobba med hela människan. Så jag gick ju 2013 och 2014, det är två år. Så gick jag ju då och utbildade mig till näringsterapeut. Det man lär sig där, det är ju hur kroppen fungerar, helt enkelt. Och liksom hur näringen påverkar oss, hur gifter påverkar oss, organfunktioner, samspelet mellan organerna i kroppen och hur kosten påverkar oss och vad kosten egentligen faktiskt innehåller och vad det är i kosten som faktiskt påverkar oss. Det är inte bara så att det är näringsämnena i kosten som påverkar oss, utan det finns andra saker i kosten också som kan påverka oss. Så det är väldigt komplicerat liksom. Men där lärde jag mig ju otroligt mycket och insåg ju att det finns, att ja, ju mer man lär sig ju svårare är det nästan, men det blir ju så, och ju mer man förstår hur komplicerad kroppen är, ju svårare blir det ju liksom. Men samtidigt så har jag ju också fått en grund att stå på och kan ju med min utbildning och med som sagt även de här mina hårmineralanalyser som jag gör väldigt frekvent på hudproblem. Jag hittar ju oftast och lättare sätt att återställa hälsan för att jag har lärt mig vilka symptom som vi faktiskt utvecklar när vi har näringsobalanser. Eller näringsbrister eller till och med överskott av näringsämnen.
Mm. Gör en hårmineralanalys på alla dina kunder som kommer in och har hudproblem på det här sättet?
Nej, det gör jag inte. Utan man kan säga så här, de flesta hudproblem är ju relativt lätta att behandla och hitta lösningar på. Det finns vissa grundläggande liksom saker och processer som man går igenom om man pratar kost och lite sådana olika saker. Men framförallt så handlar väldigt många hudproblem om faktiskt idag väldigt mycket samma sak. Och det ligger alltså grunden till, de är väldigt vanliga. Speciellt när man träffar ungdomar idag så är det väldigt vanligt att det är lite samma problem.
Mm. Berätta lite om vad det är för några.
Det vanligaste, ett av de vanligaste, nu är det ju så att jag träffar ju väldigt många ungdomar som redan har varit i kontakt med sjukvården på grund av olika anledningar. En vanlig anledning är ju på grund av att de kanske har då, eller har haft akne ett tag. Och en del vänder sig direkt till sjukvården och får ju då oftast antibiotika. Och det är ju en väldigt vanlig orsak till att vi faktiskt får hudproblem idag. Där ligger ju faktiskt antibiotika i grunden för att vi orsakar hudproblem. Och de som får antibiotika går ju dessvärre på antibiotika väldigt långa perioder. Det kan ju vara 3 månader, det kan vara 6 månader. Och många av dem blir ju bra i huden. Men det dröjer ju oftast inte mer än en månad kanske. Och sen är allting tillbaka. Det är väldigt, väldigt vanligt.
Det var precis det som hände mig. Till slut så var jag så desperat så att jag tog den där antibiotikakuren. Och det blev något bättre när jag var på den. Men sen när jag avslutade den så kom det tillbaka med full kraft igen. Så det var väldigt kortsiktigt.
Ja. Mycket kortsiktigt. Och det är ju, man kan säga så här, när jag uttrycker mig ibland så brukar jag säga så här, att ta en antibiotikabehandling utan att faktiskt ha en aning om det faktiskt är dåliga bakterier som ligger till grund. För att det är ju också ett problem att jag har aldrig hört talas om att en hudläkare faktiskt har en odling och tittar på, för det är ju väldigt viktigt i andra avseenden när man ger antibiotika att man faktiskt konstaterar först att patienten faktiskt har en allvarlig bakteriell infektion i kroppen. Dessvärre gör man inte det med hudproblem, utan man tittar på huden och säger att detta är vad jag har att erbjuda. Och att då ta en antibiotikabehandling, det är lite som att säga till kroppen, håll käften, ursäkta uttrycket. Men det är faktiskt lite som att säga till kroppen att det här tyst ungefär.
Mm. Och det där var ju precis det som var min erfarenhet också, för att jag gick ju till flera hudläkare och jag ville så gärna veta varför har jag fått de här problemen. Mm. Någonting måste ju vara liksom ur balans, fel. Vad är det så att jag kan hjälpa kroppen och rätta till det? Men jag fick ju inga svar på det. Och ingen, helt ärligt, ingen hudläkare jag träffade var överhuvudtaget intresserad av det. Utan de ryckte bara på axlarna och sa, ja, det kan vara stress, det kan vara genetiskt, det kan vara hormonellt, vet inte. Men här har du receptbelagda krämer som du kan smörja dig med. Och här har du antibiotika. Det var, that's it, liksom.
Mm. Ja, precis. Mm. Det är lite så det ser ut. Och det är väldigt, som jag ser det, ganska ansvarslöst.
Ja.
Och lite tråkigt att det är så man ser på det hela. Och
särskilt nu så här i efterhand när jag vet, och både det som du säger och det jag vet själv, och när vi jobbar med våra klienter, så vet vi ju att det finns så mycket som man kan göra ju själv. Att den där antibiotikakuren och de receptbelagda krämerna är faktiskt inte alls lösningen.
Nej.
Knappast ens i det korta perspektivet.
Nej, de flesta som sagt får ju en förbättring. Och det är ju som sagt lite grann på grund av att kroppen får ju mycket att syssla. Alltså den får ju jättemycket att göra. På något sätt så får den liksom något annat att göra, eller liksom måste fokusera på att ta hand om den här antibiotikan. Och jag ska ju inte säga att i en del fall så kan det ju faktiskt vara så att det är lite dåliga bakterier att det blir bättre. Mm. För att en del har dåliga bakterier i kroppen. Och det är inte alls konstigt. För att de har ju orsak. Alltså en sämre bakterieflora gynnar ju dåliga bakterier. Så när du har en nedsatt bakterieflora, det vill säga när du inte har tillräckligt med goda bakterier i din kropp, i din tarm, då kommer du inte heller att ha tillräckligt med goda bakterier på din hud. Och det i sin tur leder till att sämre bakterier har möjlighet att ta sig in och gynnas liksom, och kan bygga upp en koloni i kroppen. Och absolut, det finns, det är säkert så att det kan finnas dåliga bakterier, men de här dåliga bakterierna ligger inte till grund för till exempel akne. Det är väldigt sällan att de ligger till grund för akne, utan de ligger oftast till grund på grund av att vi har en ohälsosam tarmflora.
Det är mer en obalans liksom.
Precis, en obalanserad tarmflora. Och det innebär ju att...
Ja, förlåt, jag skulle bara säga att då ta en sån där flera veckor, 7-8 veckor lång antibiotikakur är ju är väldigt omfattande och väldigt hård behandling för den här obalansen som man säkert i många fall faktiskt kan komma till rätta med på andra sätt och genom att boosta och stötta de goda bakterierna. Så att man kan märka, för det gjorde jag också när jag tog den här antibiotikakuren, att tillfälligt blev det lite bättre. Men sen när jag hade dödat alla bakterier, både de goda och de onda, och inte visste hur jag skulle stötta en god tarmflora igen, ja, men då kom det ju tillbaka. Och dessutom hade jag ju inte gjort de förändringar som jag också behövde göra för att underhålla balansen i kroppen och den här hälsosamma tarmfloran.
Mm, precis. Nej, det är ju det. Antibiotikan har ju ingen aning om vilka bakterier som är dåliga eller vilka som är goda. Så en antibiotikakur som du tar under en längre tid utarmar ju kroppens bakterieflora. Och det som många människor inte vet, det är ju att vi har ju faktiskt fler bakterier, eller vi ska ha fler bakterier i kroppen än vad vi faktiskt har celler. Så att vi är ju en bakteriehärd, så kallat. Vi består ju av otroligt många bakterier, och de ligger ju till grund för många biokemiska reaktioner och funktioner i kroppen. De är ju otroligt viktiga för att vi faktiskt ska fungera. Och för att vi ska kunna smälta maten och för att vi ska kunna ta upp näringen och så vidare och så vidare. Så finns ju extremt mycket bakterierna faktiskt sysslar med. Och de mår ju som sagt bra av viss kost, och de mår ju sämre av viss kost och så vidare. Och att vi kanske lever ett destruktivt liv på olika sätt. Så att den här antibiotikan, som sagt, de här ungdomarna träffar jag ju såklart. Och sen är det ju det också att jag träffar, det är ju väldigt kostrelaterat, väldigt vanligt att det är kostrelaterat hos ungdomar. Och det är ju idag att vi ungdomar idag dricker och äter ganska mycket mejeriprodukter. Och där är många saker med mejeriprodukter som inte är bra. Jag kan inte säga att det bara är... Man kan inte säga till exempel att mejeriprodukter innehåller kalcium. Det kanske är att det är viktigt för oss eller så vidare. Mejeriprodukter idag innehåller ju så mycket mer. Och är ju ett livsmedel som inte alls är avsedd för oss människor. Utan det är ju faktiskt avsedd för kalvar.
Mm.
Och det är ju en stor del idag.
Och det är naturliga formen. De mejeriprodukter vi äter är ju inte direkt råmjölk, direkt från kon.
Absolut inte. Utan det är ju ett raffinerat livsmedel, så kallat. Det är ju ett livsmedel som man har tagit in i en industri och förstört helt enkelt. Först och främst så dödar man ju alla naturliga goda bakterier som faktiskt finns i mjölken, och sen återinför man dem, och sen tar man bort alla näringsämnen, och sen så tillsätter man näringsämnen, syntetiska näringsämnen. Proteinsammansättningen i mjölk är inte optimal för människan. Det finns ju två proteiner i mjölk, det är casein och vassle. Och i vår egen människomjölk, vår bröstmjölk, så finns det ju 75% vassle och 25% casein. I komjölken är det helt tvärtom. Där är merdelen av proteinsammansättningen i mjölken är casein. Och casein är ett inflammatoriskt protein. Alltså det skapar inflammatoriska processer i vår kropp. Vi tål inte casein helt enkelt. Vi mår inte bra av det.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mm. Och sen så finns det andra. Det finns ju, det är ju, handlar ju om hur korna växer upp idag, vad de äter, vad de får i sig för kost. Gräsbetande djur är alltid bättre, men det ser vi ju inte så ofta idag, och så vidare och så vidare. Hormoner och så som vi också får i oss genom mjölken. Så det är en massa saker med mjölken. Och det är väldigt svårt att peka på att det skulle vara. Och sen är det såklart laktosen också. Och det är också en jättestor problematik idag. Där väldigt, väldigt många av mina kunder som kommer har haft problem i många år med magen. Och redan som barn kanske varit inom sjukvården. Och då har man sagt att ja, men du har du är laktosintolerant, så att du får äta laktosfri mjölk eller laktosfria mejeriprodukter. Och då har den här klienten gjort det. De kanske var ganska små när de var och gjorde detta. Och sen så är det så här att man tar bort laktosen i kosten. Och sen återkommer man ett år senare till sjukvården och så tar man nya tester. Och då säger man så här, nej, du är inte laktosintolerant längre, så nu kan du äta mejeriprodukter med laktos igen. Toppen. Då bör man äta laktos igen. Fast man inte mår kanske så bra av detta. Och det leder ju då till att man utvecklar andra typer av problem. Allergier, hudproblem och så vidare och så vidare. Så att det är ju en massa sådana saker. Men som sagt, bland ungdomar idag väldigt kostrelaterat. Och bland tjejer, både kost och p-piller är också en vanlig orsak till hudproblem.
Mm. Berätta lite hur.
Ja, då, som sagt, då brukar jag ju fråga tjejerna som kommer till mig varför de äter p-piller. Och det är nästan, alla svarar nästan samma sak. För att väldigt många av dem har kanske börjat ta p-piller redan när de är 14-15 år. Då frågar jag, varför började med det? Ja, jag hade såna extrema blödningar. Jag blödde jättemycket och hade långa blödningar och mensblödningar. Och så. Det var så himla jobbigt. Så jag fick p-piller och sen så lugnade det sig. Och anledningen till att man har kraftiga, långa mensblödningar beror på en näringsobalans. Och när man då istället för att balansera den här näringsobalansen och rätta till den, så får man då p-piller. Och det som händer när man får p-piller, det är att p-piller innehåller ju både östrogen och progesteron. Och de som man ofta skriver ut vid till exempel hudproblem eller menstruationsproblem, PMS och liknande, det är ju då p-piller som innehåller lite mer progesteron.
Och då är det syntetiskt progesteron?
Såklart är det det. Mm. Och, men kroppen kommer ju ändå, det kommer ju ändå bli, man skapar ju ändå en balans, en syntetisk eller kemisk balans. Man rättar ju aldrig till den här näringsobalansen. Men likadant där som antibiotika. Man säger till kroppen att liksom, du gör fel och det här är fel. Och nu så ska vi liksom gå in här och ändra på detta. Så det blir en att man på en kemisk väg liksom ställer om lite processer och skapar liksom andra förutsättningar med p-piller då, vilket leder till att det blir en typ av symptombehandling kan man väl säga. För näringsobalansen kvarstår och personen då i fråga kommer bara liksom, som sagt, få en symptombehandling, vilket leder till att menstruationen kanske lugnar sig och det blir lite lugnare och man mår lite bättre så på det viset. Och det är lite enklare och man har inte de problemen. Men som sagt, i grund och botten har man inte löst anledningen till varför en person blöder för mycket. En tjej har för stora menstruationer. Och det är också en vanlig symptom i samband med att man har hudproblem.
Men vilka näringsämnen är det då? Ska vi gå in lite mer på vad det är som det är oftast som de här lider brist på?
Precis. Man kan väl säga som så här att det näringsämnet, för det är så här, i kroppen kan man, vi pratar ju väldigt ofta om näringsbrister. Och till exempel att vi har magnesiumbrist, att vissa symptom visar på att ja, men du har en magnesiumbrist eller du har kanske zinkbrist eller du har kanske någon annan typ av brist, järnbrist. Det är liksom, det är väldigt vanligt bland kvinnor idag att man har järnbrist och så vidare.
Och särskilt om man har de här tunga mensblödningarna.
Precis. Självklart så kommer du få järnbrist. Det är inget konstigt, absolut. Om du utsöndrar alldeles för mycket järn och blod så kommer du få järnbrist. Men varför? Liksom, varför har du för lite järn i kroppen? Och varför är det också ett problem för många människor idag att höja järnet? Att få en bättre järnstatus? För det ska ju faktiskt hjälpa att äta, att tillföra kroppen mer järn eller att äta mer järnrik mat. Det borde ju räcka. Men så funkar det inte. För det är faktiskt så här att alla vitaminer och mineraler samarbetar. Det finns en balans mellan de här i varje cell. Och då är det så här att om du har för lite järn i dina celler i kroppen och du har en järnbrist, som sagt, det kan man ju då se till exempel i en hårmineralanalys. Då tittar man ju inte på vilka näringsämnen som cirkulerar i blodet. För det är ju ganska intressant, ointressant, eftersom jag jobbar med huden. Då är jag ju intresserad av att se vad är det för näringsämnen som huden har tillgång till. Och när man då klipper hår så är ju det precis som huden
en vävnad. Organ,
precis, en vävnad. När man ser upptaget av näringsämnen från blodet. Och då är det så här att för att kroppen ska absorbera järn så måste det finnas andra näringsämnen att tillgå i kroppen. Och då finns det vissa näringsämnen som motverkar att vi tar upp järn. Och det främst som motverkar att vi tar upp järn, det är kalcium och koppar. Så kalcium som finns mycket till exempel i mejeriprodukter, motverkar alltså järnupptaget i kosten. Så äter du en stor köttbit eller en vegetarisk måltid med mycket järn, kanske järnrik mat, och dricker ett glas mjölk, så kommer alltså kalciumet i mjölken att motverka upptaget med 70%. Och detta är bara liksom vid din måltid. Men det kan även vara så att du faktiskt har för mycket kalcium i kroppen redan. Att kroppen redan har absorberat eller haft tillgång till alldeles för mycket kalcium. Vilket har gjort att kroppen har absorberat, cellerna i din kropp har absorberat alldeles för mycket kalcium. Och då finns det inte plats för järn. Alltså cellen är ju ett litet, en liten fabrik. Och i den här cellen, det är ju ett utrymme. Och där får ju bara plats en viss mängd näringsämnen. Och är det då för mycket kalcium kanske, eller för mycket koppar, då kommer inte järnet att kunna få plats. Och då kommer vi inte att absorbera järnet. Så det är väldigt komplicerat. Hur, liksom, det handlar inte bara om att vi har järnbrist. För när du har järnbrist, innebär det att du faktiskt har andra näringsämnen i kroppen som du har för mycket av. Och det är det som är näringsobalanser. Och detta kommer ju då att göra att hjärnet, oavsett egentligen hur mycket hjärn du har i kroppen, kommer inte att få lov att sköta sina, alltså sköta de processerna. Eller hjärnet är ju delaktig i 100 liksom olika processer i kroppen. Och om det då är andra näringsämnen som motverkar hjärnet, både upptag och funktion, så kommer inte hjärnet att kunna uttrycka sig och göra det den faktiskt är till för att göra. Och så det är ju en sak, liksom, ett näringsämne som är viktig för vår hälsa, det är ju järn, som sagt. Sen har vi ett annat näringsämne som är extremt viktigt för huden, och det är zink.
Mm.
Och zink, nästan allt zink som vi har i kroppen lagras in i huden. En del lagras även in i ögat och en del lagras även in i skelettet. Men övervägande allt zink som du har i kroppen och har tillgång till lagras in i huden. Och anledningen till det är för att huden är helt beroende av zink. Den måste ha zink för att fungera. Och skulle det då vara så att samma sak där, vilka näringsämnen motverkar zink? Ja, det är också kalcium och koppar. Speciellt koppar är det. Så om du skulle vara så att du får i dig koppar, alltså om din kropp absorberar alldeles för mycket koppar, då kommer du ha ett överskott av koppar i kroppen. Och då kommer du ha en zinkbrist. Och det som händer när du har en zinkbrist i kroppen, det är att kroppens zinklager i huden urlakas. Det kommer att minska. Och det visar sig alltid först i huden. Och du kan få alla möjliga typer av hudproblem av zinkbrist. Alla.
Allt från eksem till akne.
Eksem, psoriasis, hudpigmenteringar, svampinfektioner, akne. Nej, men det är liksom, du kan få vårtor, virus, alltså alla typer av obalanser i huden är oftast relaterat till zinkbrist och ett kopparöverskott.
Mm.
Och när vi går in på och pratar om hårmineralanalyser och att jag ofta återkommande ser den här problematiken, så är det ju så också att man undrar ju då, varför och hur får vi oss koppar? Eller det som stör balansen, kan man väl säga. Det som stör balansen eller mellan koppar och zink, det är faktiskt 1. P-piller. 2. Antibiotika. 3. Tillgång till koppar i vårt dricksvatten. Vilket det finns ganska, det är lite olika i olika kommuner och var man bor och sådär. Men det finns rätt mycket koppar i vårt dricksvatten. Det finns rätt mycket koppar i våra livsmedel, och det finns ju en kopparspiral till exempel som många använder sig av. Så det är väldigt, väldigt lätt att få ett överskott av koppar i kroppen idag. Men koppar är ju ett väldigt vanligt ämne som vi har till exempel i, alltså när vi bygger i våra alltså rännor, alltså taket, och alltså det ingår ju också i våra byggnationer. Och när det regnar då, så regnar det ju ner koppar i markerna. Och koppar är ju som sagt också ett vanligt näringsämne i våra jordar, i markerna idag, där vi faktiskt odlar vår mat. Och därför är det väldigt vanligt att väldigt mycket vegetarisk kost innehåller koppar, helt naturligt. Så att detta är ju en av de vanligaste orsakerna till hudproblem. Och koppar är ju också ett näringsämne som inte bara stör den här balansen mellan koppar och zink, utan den stör även den hormonella balansen. Så det är därför p-piller hjälper lite grann då när man har de här ökade menstruationerna eller blödningarna. Det beror på att vi har ett ökat koppar i vår kropp. Och det gör att kroppen får hormonella obalanser, och vi utvecklar olika typer av PMS. Och en av dem kan ingå lite där, kan man väl säga, att man har en obalanserad eller någon typ av liksom att man har en menstruationscykel som helt enkelt inte är optimal. Och att man kanske mår väldigt dåligt i samband med att man har menstruation. Och det beror ju på att man har en obalans mellan koppar och zink. Och sen är det också så att koppar och zink bestämmer också balansen mellan virus och svamp och bakterier. Och virus och svamp och bakterier har vi på vår hud. Men vi har ju framförallt virus och svamp och bakterier i vår tarm. Så när vi ökar, när tillgången på koppar ökar, så kommer vi att gynna svamp- och virusinfektioner.
Mm.
Och svamp- och virusinfektioner, eller svamp- och virus, minskar ju ett ökad mängd svamp- och virus i kroppen, minskar ju de goda bakterierna. För det är ju likadant där, det får bara plats en viss mängd mikrober i vår kropp. Och om svamp och virus ökar i vår kropp, så kommer ju de goda bakterierna att minska. Det kommer ju då leda till att vi får ett nedsatt immunförsvar. Det kommer ju leda till att vi får matsmältningsproblem, eftersom bakterierna är väldigt viktiga för att våra matsmältningsprocesser ska fungera optimalt. Och att vi ska kunna bryta ner födan och ta upp näringen från maten. Bakterierna i tarmen är också delaktiga i bildandet av vissa B-vitaminer. Och bakterierna är ju även delaktiga i bildandet av serotonin.
Mm.
Och serotonin är en jätteviktig signalsubstans som säger till vår hjärna att vi är nöjda och mår bra, att vi är tillfreds med våra liv. Och det är ju därför som så många idag går på antidepressiva, för att de har nedsatt bakterieflora och en bristande serotonin tillverkning helt enkelt.
Mm.
Så det här är ett jättestort område, men det är ju så många saker, så många processer i kroppen som bland annat då, om vi bara tittar på koppar och zink, som de är inblandade i. Och det påverkar verkligen hela vår kropp, både fysiskt och mentalt, på väldigt många olika sätt. Så det är ju den vanligaste grundläggande orsaken till att vi har hudproblem. Och det är som sagt obalansen däremellan och en nedsatt så kallad bakterieflora. Och när man då går till sjukvården och får en antibiotika, så kommer ju den här bakteriefloran att bli ännu sämre.
Mm.
Så det jag långsiktigt framförallt behandlar idag, det är virus- och svampinfektioner.
Men det är så fantastiskt hur allt hänger ihop. Att man kanske går, man ber få hjälp om hudproblem, men så löser man andra problem på köpet också.
Det är ju det. Det är ju det handlar om. Liksom. Huden är ju inte ett enskilt liksom, organ som sitter på vår kropp, utan den är högst delaktig i väldigt många processer. Jag menar, huden är ju semipermeabel. Det innebär att den kan både ta in, alltså vi kan ju liksom smörja in oss med saker som faktiskt kan penetrera vår hudbarriär och ta sig in i blodet. Men den även utsöndrar ju saker. Den utsöndrar ju gifter och avfall genom huden. Och därför så är det ju så att är vi belastade i kroppen med tungmetaller, som man också ser i en hårmineralanalys, eller andra toxiska ämnen, eller som sagt näringsobalanser, som till exempel koppar. För det är ju faktiskt så att koppar är ju ett toxiskt ämne. Koppar är ju giftigt.
Mm.
Så för mycket koppar i kroppen är alltså giftigt. För att våra näringsämnen påverkar hela systemet på ett sätt som gör att när det blir för mycket, så kommer vi att bli på något sätt förgiftade, för att processer fungerar inte som de ska. Och för mycket koppar i kroppen påverkar lever negativt och gör att den inte kan kanske hantera gifter optimalt, och gör att vi får en nedsatt leverfunktion och kommer då att samla på oss andra gifter kanske också.
Ja.
Så att huden är ju ett organ som är ett avgiftningsorgan, precis som lungor, tarm, lever och njurar. Vi andas ju och vi går på toaletten och vi liksom, det, reningsprocessen i kroppen pågår ju verkligen hela tiden för att vi ska kunna liksom hålla oss friska och så. Och då är ju huden delaktig i att utsöndra gifter. Mm. Så det är inte alls konstigt att när de andra avgiftningsorganen i kroppen blir belastade så kommer saker och ting att komma ut genom huden. Och självklart kommer huden då att bli påverkad.
Mm. Mm. Ja, men det här är superspännande och det, jag tänker att vi skulle kunna prata mycket längre om det här. Men jag tänker att innan tiden tar slut idag, skulle du, har du någonting, några tips gällande vad man, för du pratade om att huden, den absorberar ju också vad vi smörjer på den. Så människor som har problem med akne och eksem och rosacea och så vidare, vad är dina hetaste tips om vad man faktiskt, vad som är hälsosamt att smörja på huden, hur man också tar hand om den utifrån så att säga?
Precis, det är ju så här att så lite syntetiska ämnen såklart ska man ju använda när man har hudproblem. Det finns ju väldigt många, alltså hudvården idag är ju extremt, alltså det finns ju så mycket idag som är bra att smörja in huden med, absolut. Och idag har man ju även börjat med så kallad probiotisk hudvård, vilket innebär att man odlar idag hudbakterier, alltså man tar fram hudbakterier och integrerar dem i en härlig kräm eller ett serum för att liksom kunna smörja på huden idag för att på utifrån också kunna förbättra bakteriefloran. Så det finns ju, och det har säkert många redan hört talas om, och det är ett väldigt hett ämne idag att man kan som sagt gynna hudens bakterieflora utifrån med probiotisk hudvård. Och då är ju förutsättningarna att de här produkterna också innehåller naturliga så kallade ämnen. Bakterierna trivs ju såklart inte i en syntetisk kräm som är framställd kanske på syntetisk väg, utan då har man ju tagit fram krämer och produkter som innehåller plantbaserade liksom, ämnen som är fiberrika med ett högt näringsinnehåll som gör att bakterierna faktiskt överlever och kan sedan smörjas på huden och gynna bakteriefloran och hudbarriären. Och sen så det här med att huden absorberar produkter, det är ju väldigt, alltså, det är ju extremt små molekyler som kan penetrera huden och liksom ta sig in i blodomloppet. Men det vet vi ju, det handlar ju lite grann om eteriska oljor och sådana här saker som har den möjligheten och har lite lugnande liksom, effekter både på huden men även på liksom, hela nervsystemet om man säger så. För det är både dofter och vissa alltså små partiklar, molekyler som kan ta sig in. Men sen är det ju så att de flesta produkter som vi faktiskt använder på vår hud behandlar ju bara absolut det yttersta hudlagret. Och det är ju inget fel i det, för att det yttersta hudlagret är ju av allra högsta vikt för att huden ska må bra. Men vill man komma åt och långsiktigt behandla huden från alltså alla lager i huden. Jag menar, huden har ju många lager. När många processer startar, så jag menar, själva bildandet av hudceller börjar ju långt, långt ner i huden. Och dit kan man ju inte komma med en hudkräm så kallat. Så för att skapa liksom goda förutsättningar för att vi ska skapa goda och bra och friska hudceller, det kan vi i stort sett bara göra inifrån genom att tillföra kroppen näring helt enkelt. Men det finns ju i vissa krämer och serum idag, till exempel, vi säger till exempel bara C-vitamin. C-vitamin är ju ett näringsämne som till exempel är delaktig i kollagenbildningen i huden.
Mm.
Men vill du stimulera kollagenbildningen i din hud, så får du göra det genom att ta C-vitamin. Alltså att ta C-vitamin på huden. Alltså huden kan ju absolut ha nytta av att ta C-vitamin på huden. Men du kommer bara att alltså att behandla huden. Du kommer ju inte att gynna övrig liksom kollagen, eller du kan inte bygga upp kollagen genom att liksom ta C-vitamin på huden. Kollagenet, det bildar ju kroppen med hjälp av aminosyror, kisel och andra näringsämnen också. Så det är en massa andra processer som är viktiga där för att vi ska bygga upp ett bättre kollagen. Men C-vitamin på huden har ju väldigt starkt antioxidanta effekter. Det vill säga det skyddar oss för luftföroreningar, det skyddar från solskador, eller liksom det har ju en yttre positiv effekt på det viset. Så att, men det är ju liksom väldigt lokalt när du lägger det på huden.
Ja, men vad jättespännande, Nina. Det känns som att vi kan slå fast att hudhälsan är liksom grunden, den största majoriteten, den kommer inifrån och ut. Men visst finns det vissa saker som man kan göra utifrån också.
Absolut, absolut. Jag säger inte att hudprodukter ska man... Det finns fantastiska hudprodukter idag som kan göra underverk med huden, absolut. Och det ska jag säga, jag inget, det är inte alls negativt. Och många behöver ju de här hudprodukterna också i kombination med liksom, den inre balansen också.
Och nu tänkte vi att vi har kommit till våra avslutande frågor. Och... Då tänkte vi att de ska få också gå i hudens tecken här, eftersom det är dig vi har på tråden här.
Vi har skruvat till dem lite.
Ja, så vanligtvis brukar vi ställa frågan till våra gäster om du har någon daglig rutin som du gör varje dag och mår bra av. Men nu tänkte vi fråga dig om du har någon daglig hudvårdsrutin som du gör och vill dela med dig av.
Ja, men absolut. Alltså jag är ju självklart noga med att rengöra min hud. Det är ju inget liksom, det gör jag ju dagligen. Och jag försöker ju att göra det både morgon och kväll såklart. Så att den dagliga rengöringen är ju väldigt viktig. Och det är ju väldigt viktigt att man hittar en rengöring till sin hud som är anpassad till ens hud. Om man är torr eller känslig så ska man ju ha en rengöring som är anpassad för om man är torr eller känslig. Så det är väldigt viktigt att man har anpassade produkter till sin hud.
För fråga en sak när du säger att du... För att jag tycker att man hör olika där om huruvida man behöver rengöra huden även på morgonen.
Och då,
tycker du det?
Alltså då säger jag så här, både luftfuktigheten och temperaturen förändras på hösten och vi är mer inomhus. Vi är mer inne i ett torrare klimat och vi är mindre utomhus och det är kallare och det är en lägre luftfuktighet i huden. Alltså personer som är känsliga och har tendens till att bli väldigt torra i huden, då brukar jag rekommendera att skippa rengöringen på morgonen och hoppa över den faktiskt och gå direkt på ansiktsvattnet. Och sen smörja in sig eller eventuellt också lägga till ett serum där. Så att rengöra huden. Alltså många som har kanske akne, de tvättar ju liksom lite grann för mycket oftast. Det är ju väldigt vanligt att man tror att man kan tvätta bort den här orenligheten. Men det kan man ju inte. Sen kan man ju lugna ner det och skapa förutsättningar för att huden ska må bättre. Men att tvätta huden på morgonen, speciellt när man lever i ett kallare klimat eller som sagt utsätter sig för torr luft eller kontorsklimat eller så vidare, så kan man absolut hoppa över att tvätta sig på morgonen.
Ja, men vad bra. Att rengöra sin hud, det är en bra daglig rutin. Och om man bara får göra en sak för sin hudhälsa, vad tycker du att man ska göra då?
Om man bara ska göra en sak för sin hudhälsa? Ja.
Det var en svår fråga.
Ja, men
det är det ju, för att det finns ju så många... Alltså man kan säga så här att grunden... Min tonårstid var ju inte så himla rolig. Jag hade ju en hemsk hud när jag växte upp. Och jag har ju faktiskt fått en fantastisk hud på många sätt som jag är jättenöjd med. Jag har ju lagt väldigt mycket tid och pengar på att gå på mycket ansiktsbehandlingar så för att få ordning på min hud. Men i grunden så är det ju faktiskt så att när jag började faktiskt ta hand om mig själv och se till min inre hälsa, mitt välmående, och började liksom ta de kosttillskotten som jag såg att jag behövde. I en hårmineralanalys till exempel, där ser jag ju tydligt, vilket jag gör varje år, så gör jag ju en hårmineralanalys för att se var jag ligger liksom i balans och så för att må bra. Och jag chansar ju inte längre genom att jag ska nog ta de här tillskotten eller jag ska nog göra det här. Utan jag gör den här analysen för att veta liksom, vad är det jag behöver. Och när jag tittar på en hårmineralanalys vet jag ju hur hudens tillgång på näring ser ut.
Mm.
Så att jag försöker ju att dagligen ta att framförallt gynna min matsmältning. Alltså att framförallt gynna min matsmältning är ju en daglig rutin som jag gör för min kropp. Att helt enkelt ta tillskott som förutsätter en god matsmältning. Och matsmältningsprocessen, hur väl den fungerar kan du också se i en hårmineralanalys. Och kan man gynna sin matsmältning och ta tillskott som då förutsätter en god matsmältning och dessutom äta den kosten som passar just för mig, så gynnar ju det min hälsa och min hud på alla sätt.
Mm. Ja, men det var bra. Då fick du med mycket där i alla fall.
Ja.
Smart, Nina. Du, tack så jättemycket för att du kom till Hälsosnack igen och delade med dig. Var kan man hitta mer om dig?
Jag har ju en hemsida som heter hudkliniken.se. Och där finns ju då, kan man då läsa mer om mina behandlingar, framförallt om man vill komma på fysiska behandlingar. Sen är det ju så att vill man till exempel göra en hårmineralanalys så går det alldeles utmärkt att även göra det var man än bor i landet. Så att man kan även boka telefonkonsultation om man vill ha vägledning av mig. Och så jag kan hänvisa någon vidare, eller om jag anser att jag kan hjälpa dig och vi kan göra det på, som sagt, via nätet eller mail och lite sådana olika saker. Så en hårmineralanalys kan man absolut göra oavsett var man bor i landet.
Jättebra.
Tack så jättemycket.
Tack själv.
Tack. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.